Det var 17 maj som Världshälsoorganisationen WHO utlöste internationellt hälsonödläge kring Ebola. Då hade snabb smittspridning inom ett begränsat område upptäckts i Kongo-Kinshasa, men även i grannlandet Uganda. I Vetenskapsradion ska vi försöka förstå vilken typ av utbrott och epidemi det är som nu är på gång och hur det berör oss. Jag heter Annika Östman. Och jag säger välkommen till Klara Sondén. Hej!
Hej!
Du är infektionsläkare och biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Hur pass allvarligt är det här utbrottet med Ebola-sjukdom jämfört med varianten av hantavirus på kryssningsfartyget Hondius?
Hondius och det utbrottet, det var ju såklart en tragedi för de som drabbades av den här allvarliga infektionen, och det var ju 3 personer som avled också. Men det var samtidigt avgränsat i både tid och rum, och man hade goda möjligheter att skjuta till massvis med resurser för att förhindra fortsatt spridning av det viruset. Situationen i Demokratiska republiken Kongo nu är oerhört mycket mer utmanande. Det kommer vara svårare att bekämpa. Det är ett större utbrott av en oerhört allvarlig infektionssjukdom.
Jag säger också välkommen till Ali Mirazimi, adjungerad professor i virologi vid Karolinska institutet, sektionschef för vaccin och antiviral utveckling vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala och också en anställning i Folkhälsomyndigheten. Hur mycket skulle du säga att det här skiljer sig från tidigare, mycket vanligare Ebola-virus?
Vi vet inte så mycket utifrån, om man tittar på siffran, hur många som dör i procent. I och med det här tredje gången vi ser utbrott av just det här sorten av Ebola-virus som heter Bundibugyo, jämfört med de tidigare. Och de tidigare man pratat om Ebola ger en dödlighet i 90%, och sen visar sig när vi hade jättestor utbrott, det sänktes runt 40-50%. Sätta en siffra vet vi inte, men vad vi vet är att det är väldigt allvarligt, och drabbas man av det så sannolikheten att man blir jättesjuk och kanske går bort är stor.
Att man avlider. Jag ringde upp Paloma Diaz de Durana som är Svenska Röda Korsets representant i Kongo-Kinshasa. Och jag undrade igår eftermiddag när jag fick fatt på henne hur det går för dem att jobba i det här området där det också pågår konflikt mellan regering och rebeller.
So far it has been possible to be operational even in areas that are occupied by militias. The concern is of course that in a conflict setting the reality changes rapidly, but as of now we have access.
Hon berättar att de för tillfället kan arbeta i de konfliktdrabbade områdena även om de är medvetna om att situationen kan ändras väldigt snabbt. Och arbetet innebär att de utbildade Röda Korsvolontärerna går från dörr till dörr och berättar hur smittan sprids via kroppsvätskor. Och volontärerna själva bor i området, vilket gjort att de känns trovärdiga.
So that adds a component for the trust.
Men en av de största utmaningarna är ryktena om epidemin.
In an Ebola outbreak, rumors spread as quickly as the virus itself.
Rykten sprids snabbare än viruset, konstaterar hon, och det gäller att förstå dem och bemöta dem. Volontärerna deltar i smittspårningsarbetet och personer med symptom rekommenderas att uppsöka närmaste hälsocenter.
That is one of the things that the Red Cross does and advise those people to go to the health center.
Även om det här Ebola-utbrottet tycks kunna drabba väldigt många den här gången, så har man rutin i Kongo-Kinshasa jämfört med hur det var i Västafrika för mer än 10 år sedan.
Ebola is a reality that we have lived, if not yearly, almost. We were still recovering from the last year, 2025, Kasai Ebola outbreak. But I would say that the local Red Cross here in DRC keeps in mind that Ebola can erupt at any time, in any place in the country, and they need to be ready.
Ja, de har knappt hämtat andan från fjolårets mindre Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa, men de är beredda på att det kan uppträda när som helst, var som helst, och är därför beredda. Vad tänker du, Klara Sondén, när du hör Paloma Diaz de Durana?
Jag tänker att det är ändå positivt med den här erfarenhets- och kunskapsbanken som man har samlat på sig i regionen. Och förhoppningsvis kommer det till nytta i arbetet nu framåt. Men sen förstår man också vikten av att hela samhällsstrukturerna liksom samarbetar och att det helt enkelt är möjligt att genomföra det här arbetet. Och det var ju positivt att höra att hon ändå ansåg att så var fallet just nu.
Mm. De här snabbtesterna för Ebola verkar inte ha fungerat riktigt mot det här då Bundibugyo-viruset, Alimerasime. Varför inte då?
Jo, saken är att man har lärt sig att diagnostiken är extremt viktigt när uppkommer sådana utbrott. Men för att kunna göra diagnostik, då ska de vara enkla så att vem som helst, var som helst kunna utföra. Och då har de här snabbtesterna generellt har kommit till. Men då ska man veta att snabbtester har ett problem. Och problemet är att känsligheten. Om du har väldigt lite virus så kan de missa. Och för att kunna göra dem väldigt känsliga, då måste de vara väldigt specifika. På det sättet höjer man känsligheten. Och då gör man specifika snabbtester. Och i det här fallet har man gjort mot det vanligare Ebola-viruset som finns där. Som heter förut Zaire, nu heter den Ebola-virus. Och då missar den, för att den här skiljer sig ändå en hel del. Och det är skälet till att man har missat helt enkelt.
Och hur mycket skiljer sig de här olika Ebola-virusen åt?
Normalt skiljer sig någonting runt 30-40%, alla de här fem som går på människan.
Så det är ganska mycket ändå. Är det det som har försenat upptäckten av utbrottet? En del har också spekulerat kring att övervakningen av sjukdomar i Kongo-Kinshasa har försämrats på grund av minskat bistånd från USA. Vad tänker du om det?
Alltså, generellt tycker jag att det är en kombination av båda varianten. För att har man minskat resurserna, så har det minskat de här aktiviteten i de här hälsocenter. För att då ska man tänka att det här är ju i länder med andra typ av struktur jämfört med väst och Europa och USA som vi tänker. Om man minskar supporten till de här, så minskas aktiviteter och då går inte, de uppsöker inte personer som visar sjukdom. Så har man lite dåliga tester, då definitivt missar man.
Så det är kombination då? Tester som då bara, är det att de ger utslag om man verkligen har symptom och inte innan? Är det det som?
Alltså generellt har man virus i sig ett par dagar innan. Man utsöndrar virus ett par dagar innan symptom och under symptom. Men är viruset annorlunda så tar inte de här testerna.
Mm. Så icke-fungerande tester just för den här versionen av viruset. Och alltså då mindre resurser också. Efter det förra stora utbrottet i Västafrika som var för drygt 10 år sedan, då dog mer än 11 000 personer. Sedan dess har då både läkemedel och vaccin utvecklats. Men det verkar då inte, vaccinen verkar inte heller fungera, Clara Sundén. Hur kommer det sig?
Nej, men precis, huvudfokus har ju legat på den här mer vanligt förekommande Ebola-Zaire-varianten och kanske med rätta, eftersom att det är den som har orsakat de största utbrotten och också många fler utbrott än den nuvarande Bundibugyo. Och då har man riktat in sig helt enkelt på det viruset och det är möjligt att man skulle kunna testa, men det är inte alls säkert för det är olika virusarter. Så det är inte så att vi bara kan överföra det vi har på marknaden rakt av idag. När det gäller antikroppsbehandlingar så är själva poängen med dem att de ska vara väldigt specifika. Så de godkända antikroppsläkemedlen som finns mot Ebola Zaire kan man inte förvänta sig ha någon effekt mot Bundibugyo.
Mm. Jag fick här i morse svar på frågor som jag skickat till Läkare utan gränsers talesperson i Kongo-Kinshasa, Anastasia, nu ska vi se om jag klarar av att uttala hennes efternamn, Chekolenok i Goma. Hon berättar att de planerar att bygga upp en anläggning där. De har 70 bäddar i Goma, men också en anläggning i det ursprungliga området som drabbades av virus i Ituri. En utmaning nu är smittspårningen.
People are very mobile and it's linked to economical activities such as trade or farming. Also the population travels a lot and also because of the insecurity or the virus in ongoing armed conflicts, and unfortunately their living condition most of the time don't allow proper isolation when and if someone feels any symptoms.
Det är ett område där man ägnar sig åt jordbruk och därmed åker och säljer sina produkter på flera olika platser. En annan stor utmaning är att det på grund av väpnade konflikter mellan rebeller och regering är många internflyktingar. Flyktingarna bor oftast inte på sådana sätt att de lätt kan isolera sig när de fått symptom, konstaterar Anastasia Skolenok. Läkare utan gränser är beredda att delta i forskning på samma sätt som de gjort tidigare.
Discussions are currently underway within the World Health Organization, WHO, to see which one of the already approved vaccines could be considered to fight against the current Bundibugyo virus.
Och just nu pågår diskussioner med Världshälsoorganisationen om något av de två godkända vaccin som finns mot Ebola ska testas för att se om det kan ha effekt även mot Bundibugyo-viruset. Även om väldigt mycket resurser nu satsas på att försöka hantera Ebola-utbrottet är en lärdom att andra vanliga sjukdomar i området som kan förebyggas, de måste man kunna fortsätta att ge säker vård för.
What is absolutely crucial right now is to continue to support the regular health systems respond to malaria, to measles, cholera, which is right now ongoing also in Goma for instance.
Ja, annat som människor drabbas av i området är malaria, mässling och så pågår det ett kolerautbrott just i Goma i östra Kongo, berättar Anastasia Sokolonuk i Goma på Läkare utan gränser. Klara Sundén då, hur pass viktigt är det med smittspårning när då varken vaccin eller läkemedel fungerar?
Det är fortsatt ändå en av hörnpelarna i responsen till ett sånt här utbrott. Och nu hörde vi om utmaningar kring att vara isolerad om man utvecklar symptom. Och då kommer de här behandlingscentrerna säkerligen in att man ska kunna uppsöka en sjukvårdsinstitution och då få möjlighet till testning, att det blir någon form av sortering där. Men också jätteviktigt att man fortsätter att behandla och bekämpa övriga utbrott som pågår. Men smittspårning är viktigt, men den sker ju som ett led i en kedja som också behöver hänga ihop med flera andra åtgärder, inklusive en pålitlig testning och tillgång till den då.
Och där är det lite problem, och vad jag förstår också kanske inte tillgång till testmaterial helt och hållet, eller?
Det brukar ju ofta bli en brist på testkapacitet precis i början av ett sånt här utbrott. Och dessutom den här gången kom vi rakt in i ett ganska stort utbrott med väldigt många misstänkta fall i nuläget. Och man behöver komma igång och testa och använda det som ett verktyg i realtid, rent operativt i utbrottet, och de råd och hur man sorterar sina patienter och vilken skyddsutrustning man använder. Så den testningen, förutom smittspårningen, är också en sån där avgörande pusselbit i det här.
Och de senaste siffrorna från WHO, där är det mer än 500 smittade som man misstänker, eller?
Det stämmer, och sen förväntar vi oss idag klockan 14 att få lyssna på en presskonferens som Världshälsoorganisationen håller, och att då få de allra senaste uppdateringarna.
Mm. Sen förra utbrottet som var stort då i Västafrika 2014-2016, sen dess har det ju utvecklats helt nya sätt att ta fram vaccin. mRNA-vaccin känner vi ju igen från coronapandemin. Ali Merasimi, Världshälsoorganisationen har sagt att de tror att det går att få fram ett nytt vaccin på 9 månader. Är du lika hoppfull?
Alltså, vi tog fram vaccin mot SARS-coronavirus 2 inom 9 månader, och det var ett virus som vi inte kände till och vi visste inte hur man ska göra vaccin mot. Så absolut, det här Ebola kan vi väldigt bra. Vi vet exakt vilka delar av viruset behövs för att ta fram en vaccin. Sen som sagt, vi har 2 andra vaccinstrategier som används idag och de kan användas. Sen någon av dem uppenbarligen ger en viss skydd när man tittar på djurmodeller. Så vi har många verktyg för att kunna ta fram vaccin mot just Bundibugyo idag. Men det kommer att ta tid.
Ja, och går det tillräckligt snabbt då? För jag tänker, dilemmat med såna här svåra utbrott är ju ändå att folk dör. Och då är det ju svårare att testa. Så det är en väldigt bizarr situation ju.
Det är en bizarr situation och det är därför det är väldigt viktigt med just det här smittspårning, testning, isolering, stoppa spridningen. Men då kontentan kommer att bli, då har vi ytterligare ett verktyg mot Bundibugyo till nästa utbrott. Men det är därför det är viktigt att snabba på och ta fram det. Sen vet vi inte hur långt det här utbrottet kommer att ta tid.
Hur länge det håller på. UD konstaterar då att ungefär 200 svenskar finns i Kongo, Kinshasa och Uganda. Ni på Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer själva ska ha uppsikt och höra av sig om de får symptom efter 3 veckor när de har kommit hem. Räcker det som kontroll, Klara Sondén?
Ja, det tycker vi att det gör i nuläget. 3 veckor, det baserar sig på inkubationstiden för viruset. Så har man kommit hem för mer än 3 veckor sedan och insjuknar, då är det någonting annat för det första. Och sen, det är ju så att det behövs en tydlig exponering för att man ska kunna vara smittad. Så att om man bara, inom citationstecken, har befunnit sig i det här området, så är risken att man har blivit smittad fortfarande låg. Är det däremot så att man har jobbat på sjukhus, kanske vet med sig att man har tagit hand om patienter på nära håll som har haft en blöda feberbild och till och med avlidit, man har jobbat utan skyddsutrustning eller deltagit i begravningar, hjälpt till att flytta kroppar eller varit med på ceremonier, då har man ett annat läge. Men för den absoluta majoriteten som kommer hem då, så är det egentligen den vanliga observansen som man alltid ska ha, och att man kontaktar sjukvården. Men det har egentligen mer att göra med malaria, denguefeber, som sagt kolera och andra sjukdomar som man har högre risk att få i samband med en resa, än att man just har en jättehög ebola-risk. För det har man egentligen inte om man inte har blivit tydligt exponerad.
Men om man har blivit tydligt exponerad, borde man sätta sig i karantän då i 3 veckor, eller?
Karantän är ju ett starkt ord, men vi har ett så det är ingenting som är rekommenderat, men vi har ett litet en guidance, ett hemvändardokument som ligger på vår hemsida, och är det så att man har en tydlig exponering så är det nog bra att ringa sjukvården och kanske komma i kontakt med sin smittskyddsläkare för att ha en extra individualiserad uppföljning kring det efter att man har kommit hem.
Om någon har en resa inplanerad till det här området, och Kongo, Kinshasa, Uganda, Tanzania, Kenya, vad är ditt råd till dem?
Ja, det var en lång lista med resmål där. Så för Demokratiska republiken Kongo för det första så ligger det ju en reseavrådan från UD redan i nuläget av andra skäl. Det har att göra med konflikterna som pågår i regionen. Det som alltid gäller är att man ska hålla sig uppdaterad och verkligen informera sig om de risker som finns på resmålet. Det kan ju ändra sig snabbt, så man måste kolla precis innan man åker också och vara medveten om vilka åtgärder man eventuellt behöver ta. Vad det gäller Kenya och Tanzania så finns det ju inga tecken på någon pågående smittspridning där i nuläget, så då är det bara de sedvanliga reseråden och att hålla koll som sagt som gäller.
Nu då på 30 sekunder var här, vad har ni för förhoppningar om framtiden att forskningen ska bidra med? Vad säger du, Ali Mirazin?
Att vi har vaccin mot alla dessa hemska sjukdomar.
Jag svarar samma faktiskt. Vaccin och vaccin som är enkla och tåliga, som går att producera på lite fler platser i världen så att de verkligen kan distribueras och nå fram till en rimlig kostnad där de gör som mest nytta. Det är det jag hoppas att forskningen ska komma fram med.
Och du tror, Ali Mirazin, att man hinner göra ett vaccin på de här månaderna då?
Absolut, ja, men alltså, om det finns incitament och resurser så kommer man kunna ta fram en vaccin, absolut.
Och finns det resurser?
Det är ju liksom upp till de som har de här pengarna. Det är mycket företag, för det behövs stora pengar för att kunna ta fram en vaccin.
Då säger jag tack till Ali Mirazin, adjungerad professor i virologi vid Karolinska institutet och sektionschef för vaccin och antiviral utveckling i Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, och Klara Sondén, infektionsläkare och biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren, och jag heter Annika Östman.